Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Sportbladets Premier League-podd, Patrik Syk heter jag, sitter här i studion tillsammans med Makoto Asahara och Frida i vanlig ordning då från London. Välkomna hit allesammans.
Tack.
Tänkte vi skulle börja ändå med det som ändå ligger överallt och alla för stunden, kriget i Ukraina, den ryska invasionen. Och det har ju fått stora konsekvenser för fotbollen såklart, det har varit väldigt mycket. Fördömanden men också bojkotter. FA gick ut igår kväll och sa att man bojkottar också. De har ju ingen match planerad mot Ryssland sådär, men man principiellt...
Jo, en U17-match faktiskt som har ställts in.
Okay. En U17-match, ja, det var mer än vad jag visste. Men däremot så arrangerar man ju ett VM i sommar. Eller ett EM i sommar, inte ett VM, ett EM. I England där ju Ryssland är kvalificerat och FIFA gick ut och sa att man inte stänger av Ryssland då från VM-kval och så vidare. Vi får väl se ifall det håller. De kommer ju få stå där själva till slut i ett VM i Qatar då.
Blir det Ryssland, Belarus, Ungern, Qatar, Kina.
Ja,
precis.
Fantastiskt.
Precis, gäng.
Vilket mästerskap.
Nej. Men det här har ju verkligen satt FIFA och UEFAs relationer till de här skurkstaterna på sin spets. För nu är det skarpt läge och nu måste man välja sida. Nu kan man inte hålla på och trippa runt i den här gråzonen längre som man har trivts så bra i. Det är ju sådär med ljusskygga organisationer som FIFA och UEFA, att de trivs bäst i gråzoner och i halvsanningar. Men nu är det faktiskt crunch time för fotbollen att visa vart man befinner sig moraliskt. Och det har inte FIFA gjort än så länge och det förvånar ju ingen med tanke på vad det är för gäng pappskallar som sitter i den organisationen. Men förhoppningsvis så kommer det nya besked och klokare besked om inte allt för länge.
Ja, det är väl framförallt Gianni Infantino som man inte har sådär jättehögt förtroende för. Han minns ju till och med det här presidentvalet, så att du följde det eller bevakade det när det skedde. Och det var ju lite pest eller kolera där, om det skulle bli Infantino eller Bin Salman var det väl som var med bland de sista där också, som fick ganska många röster. Men det har ju visat sig nu att Infantino, han är ju en fullkomlig... Ja, men det är ju en fullblodspsykopat, verkar det ju som. I det här att han älskar makt och vill gärna ha ännu mer makt och gillar och dunkar ryggen i diktatorer som Vladimir Putin. Så att det är oerhört obehagligt, men förhoppningsvis så blir väl liksom, man sitter och hoppas att detta kommer bli Putins fall, så hoppas man ju faktiskt också att det kommer bli Infantinos fall. Även om jag inte har sådär jättehöga förhoppningar om att det kommer komma in en betydligt bättre ersättare, men man kan ju alltid hoppas.
Han har ju gått i Sepp Blatters fotspår. Det är det som är problemet, och vi satt där, lottningskillen.
Han är värre.
Ja, men precis. Ja, men det är ju lite den här Kim Jong-il till Kim Jong-un. Den varningen att det nästa blir värre lite, att du måste ju hitta något helt nytt som inte har gått i fotspåren med alla de här gamla pamparna. Mm. Och vi blev ju lurade av att ja, men nu kommer lottningskillen in, vi får se hur det går. Men ja, precis. Det har...
För Blatter var ju också verklighetsfrånvänd, men han var det ju utifrån att han hade någon sån här vrickad bild av att fotbollen skulle förena allt och alla. Och så blev det lite fel då, kan man säga.
Lite fel.
Ja, precis. Men Infantino, jag är nästan lite rädd för honom. Alltså, han verkar vara en oerhört obehaglig människa. I alla fall i det han har visat utåt nu och hur han undviker att besvara frågor om allt det här. Så att, man får bara hoppas att de tar sitt förnuft till fånga. Och jag säger inte att UEFA är några änglar, det vet vi definitivt att de inte är. Men jag har mycket, mycket större förtroende för Käfrin än vad jag har för Infantino faktiskt. Mm. Käfrin har i alla fall bevisat ganska många gånger att han är en bättre människa.
Mm. Och det är ju också viktigt med det meddelandet som kom från FA. FA är det tyngsta förbundet i världen.
Nationsförbundet, ja.
Det tyngsta nationsförbundet. FA har en tendens att få ganska mycket som de vill i de här förhandlingarna. De är en otroligt stark röst också. De är väl det rikaste förbundet, inte minst med tanke på alla pengar i den engelska fotbollen. Men också det liksom historiskt det tyngsta. Och det är viktigt att de går ut med ett sånt ändå ganska starkt fördömande som de gjorde.
Jag är stolt över båda mina länder, kan jag säga. Jag är stolt över att Sverige går ut och tar avstånd så kraftfullt och inte lämnar Polen i sticket, som ju var först ut med att ta avstånd. Men också stolt över England och Storbritannien överlag, som ändå visar ganska kraftfullt både inom fotbollen och på det politiska planet att de inte tolererar det här. Så det får man ju säga, att de gör det de kan.
Mm. Det är också skönt att man kommer med den här repliken direkt när FIFA då kommer sitt besked här att ja, de får spela utan flagga, utan nationalsång, den här OS-lösningen.
Ja.
Och OS-lösningen har vi sett att den gör egentligen ingen effekt. Alla vet att det är Ryssland som är där. Det är en liksom... Den har gjorts förr och vi har sett att den inte har någon egentlig verkan. Det är jobbigt för de ryska atleter som är där, absolut, att de inte får sin nationalsång, men det är ju typ Ryssland.
Och det här handlar ju om att vi ska försöka få... Alltså för att ryssarna själva börjar ju förstå eller börja se konsekvenserna av det här kriget som då Putin har startat. Och det är ju det man vill, alltså man vill ju få den effekten att de ska förstå liksom att det här är inte värt det. Alltså vi får hela världen emot oss genom att göra detta. Det är dit vi vill komma, att den här, ja men vad säger man, krigslustan hos soldaterna, att den ska, att den ska falla bort, vilket den ju redan verkar ha gjort. För de vet ju inte, soldaterna vet ju inte själva varför de går in i Ukraina, av att döma av uppgifter som har strömmat ut och sådär. Så att det är väl klart att vi måste använda fotbollen och idrotten som ett sätt att få stopp på detta. Alltså definitivt.
Ja, nej, men alla delar utav samhället behöver ju ta ett kliv ifrån. Och fotbollen är en enorm del utav samhället och liksom den kulturen som vi lever i. Och därför är det oerhört viktigt att det blir på det här sättet. Och det fick också konsekvenser för Chelsea ju, som Roman Abramovich, som ju själv har uttryckt att han har ett far- och son-förhållande till Vladimir Putin, som majoritetsägare i Chelsea, har lämnat över, vad säger man, styret utav Chelsea tills vidare till den stiftelse som driver Chelsea Sverige. Jag vet inte vad det var. Det var ett jävligt svagt och luddigt uttalande i alla fall.
Ja, det är ju ett gäng förtroendevalda då, 6 stycken, som sitter, som brukar ha att göra med välgörenhetsinitiativ och sådär, som nu kommer kliva in tillfället. Det är väl inte helt klart än vad jag har förstått. Det är inget påskrivet. Det här kom ju ganska hastigt då under lördagskvällen, beskedet. Och man vet väl inte riktigt vad det innebär. Det innebär ju att Abramovich fortfarande är ägare. Sett till att han kommer fortsätta investera, vad det verkar, i framtiden. Men det är väl på något sätt ett sätt att skydda Chelsea och dess varumärke, att de inte ska dras ner i det här då, eller i hans förflutna. Han påstår ju själv att han inte har någon som helst relation till Vladimir Putin idag. Och att döma av det hans dotter Sofia Abramovic la upp på Instagram, där hon tog kraftigt avstånd från Putin, så kan man väl gissa sig till att familjens lojalitet kanske ligger någon annanstans idag. Men han var ju definitivt med och skapade monstret Vladimir Putin. Det är konstaterat sedan länge. Och jag tror väl kanske att han, liksom många andra oligarker, är väldigt, väldigt rädd för Putin idag och vad han kan tänkas göra om man inte står på hans sida. Så att han försvinner ju in bland skuggorna nu, Abramovic. Och Chelsea gick ut och släppte ett pressmeddelande under söndags förmiddagen då, där man tog avstånd från invasionen i Ukraina. Men man kallade det inte för en invasion, utan man kallade det för en konflikt och en situation. Och det var ganska många som höjde på ögonbrynet över det. Men ja, vi får avvakta och se vad det här egentligen innebär. Men som sagt, Abramovic blir ju kvar.
Ja, precis. Och det ska ju sägas att det är inte bara Sofia Abramovic heter hon, dottern, utan det är många av de här oligarkernas barn faktiskt som är stora influencers i Ryssland, som via sina sociala kanaler har tagit avstånd. Så att,
det är också en otroligt, för jag tänker ju på till exempel historien med liksom Ovechkin borta i NHL, som har varit dykt upp på bilder med Putin och så vidare, och sa ett väldigt luddigt svar om alltihopa, väl när han fick frågan lite mer att jag vill inte att det ska vara krig, men, och sen inte så mycket mer. På något sätt, han har familj i Ryssland, vi har sett hur de här modiga demonstranterna som är i Ryssland, hur många som har tillfångatagits och det som har skett, och liksom hur man då försöker tysta de här protesterna och demonstrationerna. Det är svårt att kräva att folk ska tala ut i ett sånt läge när man är orolig för sin familj. Sen absolut, det är modigt och det är viktigt att folk gör det, men det är svårt att liksom lägga de kraven i sådana sammanhang, tycker jag, på ett sätt.
Det finns ju en anledning till att Abramovic skaffade sig ett israeliskt medborgarskap. Det visar ju ganska tydligt att han vill distansera sig från den ryska regimen, eller då att han är rädd att han ska bli ett av ganska många offer. Rätt många ryska oligarker som har försvunnit spårlöst de senaste åren. Kan man ju gissa sig till vad som har hänt med dem.
Ska vi prata lite fotboll också?
Det kan vi göra.
På tal om Abramovic då, Chelsea spelade ligacupfinal igår mot Liverpool. En fantastiskt underhållande match på väldigt många sätt. Det var nagelbitare för oss som hade stakes i den här matchen, för det var så många situationer. Herregud, vi hade 4 bollar i mål som dömdes bort för offsider. Det var häpnadsväckande på många sätt, alltså att ha en sån match med så mycket bra anfallsfotboll, med så mycket skickliga spelare, som även till exempel Romelu Lukaku, som vi har kritiserat, såg ju bra ut när han kom in. Han hade ju flera situationer då han hotade och tvingade Kelleher till avslut.
Men sluta likväl med att han skrattandes hälsar på Liverpool-spelarna efter matchen, vilket har väckt kritik. Så att det var till mollen då på något sätt.
Ja, men det märks också lite grann på spelarna, alltså på de här största stjärnorna, att det är ändå bara ligacupen. Lite så, man såg ändå på lite Mané efteråt också att han var lite så här, ja, det var inte
butter att han blev utbytt eller?
Nej, men det var lite avslappnat.
Jag tror inte också att när man verkligen har gett allt som de gjorde i en sån match, så kanske det ändå känns, jag ska inte säga att det känns okej att förlora, för man vill ju såklart alltid vinna, och en titel vill man ju vinna. Men det var väl lite den här känslan att Chelsea borde ju ha vunnit, sett till att de hade så många bollar i målet, och hade de bara hållit sig lite mer onside så hade de nog tagit hem det, för de kändes ändå lite starkare där på slutet, i slutet av andra halvleken, samtidigt som då Liverpool hade en massa möjligheter under första halvlek, där Mendy var fantastisk och stod för en dubbelräddning som förtjänar sin egen titel. Jag bara tänker att det var så många lager i den här matchen att man kanske, ja, men som spelare känner att ja, okej, men vi gav allt, och den här finalen hade kunnat gå lite hur som helst. Alltså ja, pokalen kunde ha handlat
om. Ja, den här hade verkligen kunnat gå åt båda håll den här matchen. Och jag menar, det måste ju kännas, vi kom ju till straffavgörandet, men Edouard Mendy var ju matchens bästa spelare, skulle jag vilja säga, över de 90 minuterna. Han gjorde ju så många helt matchavgörande räddningar.
Helt, alldeles briljant var han bara, tycker jag. Alltså, jag det finns skäl att lyfta honom bland de absolut bästa i världen.
Det gör det.
Ja, alltså, det är inte bara baserat på den här matchen, men det här var ju ett av hans stora liksom, höjdpunkter.
Mm. Så. Det var väl bara den här utsparken som var lite galen.
Ja, precis.
Där Liverpool kunde ställa om.
Ledde väl till den här matchen, eller till Mohamed Salah friläget, va, som Thiago Silva rensade på mållinjen. Ja. Det var så mycket situationer i den här matchen, ja. Och det, som sagt, det hade kunnat bli 4-4 lika gärna som 0-0. Ja.
Jag satt ju och var lite irriterad på Christian Pulisic under första halvlek. För jag tyckte inte han kom in i det alls egentligen. Alltså han var ju inblandad i ett par anfall och skulle ju ha...
Han borde ha gjort mål där i början.
Ja, han fick ju jätteläge där. Han såklart borde sätta den. Men tyckte det var rätt byten då att plocka av honom och Mason Mount då för Timo Werner och Lukaku. Kai Havertz var otroligt bra, tyckte jag. I anfallet, så att han rättfärdigade ju sin startplats i alla fall.
Verkligen.
Men ja, det är vilken match. Mm.
Och så kommer vi då till straffläggning, och då är ju straffläggningar som de är, det är ju väldigt mycket ett psykologiskt spel. Och alla gick in. Och det är ju det tråkigaste som finns med straffläggningar där alla bara sätter sina straffar, eftersom, ja, vi har ju varit inne på det, alla straffar ska ju sitta egentligen i en, vad säger man, det här grekiskans, den absoluta världen och skuggvärlden. Nej, nu ska vi inte in i...
Nu trasslar vi in.
Men rent matematiskt, alltså, om vi skalar bort allt som har med yttre faktorer att göra, så ska alla straffar sitta.
Det är normaltillståndet.
Det är normaltillståndet.
Ja, men känns det inte som att det blir vanligare att vi får se den här typen av straffläggningar? Jo. Jag tycker bara att det dyker upp oftare och oftare. Jag tänker inte minst då på Villarreal mot Man United. Mm. Där det också blev målvakterna som blev avgörande. Jag vet inte, det känns som att det händer oftare, så spelare börjar bli lite för bra på straffar. Vi måste kanske komma på ett nytt koncept.
Ja, men det sjuka är liksom när mittbackar som aldrig haft ett skott på mål liksom kliver fram och bara dunkar in den.
De var inne på det, vet jag, vi har satt studion efter också, det där med att straffskyttarna är så mycket bättre idag, att du har liksom, det är inte träben som spelar försvarare i lagen.
Nej.
Utan de kan sätta de där straffarna. De har så pass bra teknik och sån känsla att de kan göra det i sådana lägen. Det är så otroligt skickligt spelare idag.
Ja, det är bara målvakterna som Keller straff var det fan inget fel på.
Den var riktigt bra.
Ja, men... Det var väl bara egentligen Konates straff.
Ja, den var...
Kepa faktiskt hade kunnat få. Hade han varit lite starkare i bristen eller i handleden. Det enda jag kunde tänka dock var att hade Mendy stått, så tror jag att han hade tagit den.
Ja,
men alltså, det får man inte säga så här när man sitter med facit i hand.
Ja, fast alltså, det här med, jag vet att jag drog det ut en tweet där också i samband. Det var, ska säga faktiskt, att ska jag inte vara innan han brände straffen. Men alltså, det var ju efter han också släppt in typ 28 straffar. Så... Men alltså, jag förstår inte bytet. Alla säger, ja, men absolut, statistiken säger att Kepa är en så mycket bättre straffmålvakt än Mendy. Men just det här med att det är ett psykologiskt spel, statistik spelar väl ingen som helst roll. Mendy har ett mentalt övertag på hela Liverpool som har haft i 120 minuter nästan. Mm. Det har inte gått att göra mål på honom. Att göra det här bytet, absolut, om det hade lyckats, såklart genidrag från Tuchel, absolut. Men med facit i hand, och även där... Det är helt obegripligt att göra det här bytet. Det är helt obegripligt att byta ut en målvakt som gjort den insatsen och ta den risken. Och ja, uppenbarligen funkar det ju inte.
Alltså jag är inte så upprörd över det egentligen. Sett till då att Kepa har ett betydligt bättre facit än Mendy, och Tuchel pratade även om träningarna, att det märks att Kepa är en mycket bättre straffmålskytt än vad Mendy är. Men det jag vänder mig lite emot är att, men Kepa, är han så pass bra? Alltså, har han huvudet så mycket på plats att det är rätt att byta in just honom? Förstår ni vad jag menar? Att jag är inte emot att byta in en målvakt till en straffläggning. Mm. Men jag är inte säker på att Kepa är rätt målvakt att byta in. För att så som han höll på också under själva straffläggningen. Han försökte ju ta sig in i huvudet på Liverpool-spelarna. Men det blev egentligen på något sätt tvärtom. Alltså, de var ju totalt oberörda inför att han försökte... Ja, men han försökte väl lite med lite trash-talka lite. Och domaren fick ju gå fram liksom och säga till honom att du får sluta hålla på sådär. Hans knep fungerade inte. Och när man då liksom, som sagt, när man sitter med facit i hand, så är det ju lätt också att säga att, alltså, det var fel beslut. Jag vet inte vad jag vill komma med den här utläggningen, men kanske att jag kan förstå varför Kepa var besviken av att inte stå i finalen, eftersom att han hade stått alla andra matcher.
Det kan jag förstå.
Och att Kelleher då fick chansen istället för Alisson. Men det kändes lite grann som att det här var ett beslut som Tuchel hade tagit på förhand, och det kanske, precis som du är inne på Makoto, det kanske inte passade sig riktigt ändå efter den matchen som Mendy ändå hade gjort. Men ja, det är lätt också att sitta och tycka och tänka. Alltså hade Kepa räddat Konatés straff, hade vi kanske inte suttit och, sagt att Tuchel var ett fullständigt geni. Så att det är ju små marginaler också.
Alltså, de har också släppt in 9 straffar innan. Så det var ju... ja. Och nu pratar vi så här, alltså Mendy, absolut, han har klart sämre statistik på straffar. Men det är också en målvakt som nyligen vunnit en straffläggning med Senegal. Som har varit helt dominant i den här matchen. Och sen håller jag med dig om att absolut, det hade kunnat vara ett schysst drag att spela Kepa från start i den här matchen, sett till att Keller får chansen, sett till att det är Kepa som tagit dem hela vägen till den här finalen.
Fast det hade jag nog inte, det tycker jag nog inte egentligen.
Det tycker du inte?
Nej, det tycker jag inte. Jag tyckte att det var rätt att spela. Man ska spela med den bästa målvakten, tycker jag, i en final. Men ja.
Ja, det gjorde ju... Ja, går väl att argumentera för i sådana fall, eftersom Kjell här ju höll nollan. Vi får säga ändå att han var också väldigt bra i den här matchen. Men det stod för de absolut mest spektakulära räddningarna, men Kjell här gör några riktigt svettiga, och han ser stabil ut på något sätt. Han ser ju så fjunig ut. Det är något med hans utseende som är ser så pojkaktigt ut. Han kämpar på med sitt skägg, men det hjälper inte riktigt.
Det tar sig inte.
Alltså, det ser ju ut som att det bara kommer en lite för hård vindpust, så ryker det där skägget.
Det är som mitt lilla här ungefär.
Nej, men det är liksom... Han har ju ett väldigt så ungdomligt utseende, Keller. Nu, visst, han är inte så gammal, men
23, va?
Ja, det är något sånt.
Han ser väl ut att vara ungefär 23.
Ja. Men det är en riktigt bra målvakt det också. Han har liksom...
väldigt bra andra målvakt. Frågan är hur länge Liverpool får behålla honom som just andra målvakt.
Ja, det är ju det som är frågan. Hur länge kan man hålla en sån målvakt i den åldern? Han är ju redo för att vara första spade i något lag. Jag vet inte om det är kanske rätt in i ett Premier League-lag, men definitivt att vara första målvakt i
något lag. Ja.
I något lag. Där är han ju i sin karriär.
Ja, man får väl se upp också så att det inte blir en Dean Henderson-situation där han är fast på bänken nu. Och ja, man vet inte riktigt var han ska hamna. Från att ha haft en sån ljus framtid och så helt plötsligt har han blivit lite bortglömd ändå, får man ju säga. Men det blir ju så när en målvakt som är framför en levererar på det sättet. Då är det svårt att ta sig in.
Mm. Det är ju akten så svåra andra målvaktsekvationen där, att du vill ha riktigt bra kvalitet som kan komma in när det behövs, men riktigt bra kvalitet vill oftast inte sitta på bänken, och ja, då sitter man där, att antingen har man en för dålig målvakt eller så har man en målvakt som är för bra för att sitta på bänk egentligen. Så att Liverpool lever och börjar toucha på det senare problemet här nu i alla fall.
Ja, däremot måste jag bara ta upp den här med Lukakus offside-mål. Hur kan det vara offside? Alltså när man ser de bilderna, ser det inte ut som att han är onside ändå med typ någon centimeter. Jag vet, det självklart har ju varummet måste ju ha en annan vinkel än vad vi tv-tittare får, men jag bara reagerade på att jag tyckte att det ibland förstår inte jag riktigt offside-linjen. Alltså man kan inte se riktigt att en spelare är offside. Är man får väl lita på.
Men det är som Van Dijk också i samband med Matips mål, tycker jag att det finns ju läge att diskutera
det. Men det blir ju, ja men precis, men det är ju av andra skäl. Han är ju offside, det kan man ju säga. Men däremot så blir han ju, det är ju på grund av att han stoppar Reece James.
Jag tycker Van Dijk är i linje där. Så då är det om man ska dra en frispark på att han stoppar Reece James. Då.
Det som är så svårt med just Van Dijk-situationen är att han är ju tydligt offside, men är på väg onside. Så att han rör sig i motsatt riktning. Så där är ju frågan med bollen när den slås. Alltså precis kanske när foten nuddar bollen, så är han kanske lite offside. Men när bollen lämnar foten så kanske han har hunnit. Alltså,
där har vi linjen.
Ja, men det är så små, det är den typen av marginaler. Men med den linjen som den stillbilden som de drog linjerna på, där är han ju lite offside. Sen så blandar man ju in det här lite grann också, att ja, men nästa grej, ja, men påverkar han spelet? Är det inte han som bollen går mot, utan han rör sig åt andra hållet i situationen samtidigt som han håller i försvararen då, så att han påverkar spelet. Så att det blir liksom en mix av grejer. Jag tycker nog att det är rätt att blåsa av där.
Alltså på ett sätt tycker jag det, men samtidigt om man leker med tanken att han inte hade stoppat Reece James, hade han hunnit fram till bollen då? Och om han inte hade hunnit fram till bollen, är det rätt då att döma
han hade
bort?
Ju inte hunnit fram till bollen.
Nej,
ja, då är det, då är det ju helt irrelevant.
Ja, men ska man verkligen döma bort det då?
Nej, då är det ju snarare antingen att ta en frispark för att han drar ner någon som inte har med bollen att göra där i straffområdet eller stoppar honom. Det, ja. Den finns ju. Men den är ju också, sådana där situationer sker hela tiden.
Ja, det är inte så, det är inte en så pass hård fasthållning att det skulle...
Och sen är det ju det här återigen, och det har vi varit inne på förut. I det här läget tycker jag, ni säger alltså absolut han är offside. Jag tycker inte det är solklart på att de ligger som i ett kryss, för hans överkropp ligger ju onside.
Jag har inte sett tillbaks på det nu, men jag kände att det var, jag tyckte att det var klar offside, men det kanske inte var. Jag vet.
Ja, den var väldigt den var
den går att diskutera i alla ungefär... fall. Men det är samma sak med Lukakos offside också. Ja. Det är ju det där som blir problemet, att man inte alltid vet riktigt när vi har varat och vi inte har klassiska i linje, som jag sa.
Här är ju rätt många kontroversiella domslut, samma där med Naby Keitas sula i skrevet på Chalobah som ju faktiskt gjorde en väldigt bra match, stod upp bra trots att Luis Diaz var så enastående som han var matchen igenom. Liverpool attackerade ju oftast vänsterkanten, och det är väl kanske inte så konstigt med tanke på att det var Chalobahs sida. Jag tror att det var, det hade man nog planerat i förväg, men han stod upp bra och ja, oerhört olyckligt där med Naby Keita, som ju också hade kunnat
det hade kunnat bli rött. Om man bortser från den incidenten då, också gör ju också han en jättefin match, måste jag säga. Kommer kastas in sista sekund, otroligt tråkigt för Thiago där, när man såg tårarna när han sitter där och får bryta på uppvärmningen. Ja. Men Naby Keita kom in, förutom då den stämplingen i skrevet på Chalobah,
som ju inte är, den är, man måste ju säga det, den är ju oavsiktlig. Alltså det är ju spel på bollen.
Men det
ska ju inte nödvändigtvis spela någon roll, för han har ju ansvar över sina dobbar och han har ansvar för liksom och så vidare. Men det är egentligen
han
inte...
behövde ju sys också.
Ja, precis. Det är ju inte... det hade absolut kunnat bli rött kort där. Absolut.
Ja. Men bra match i övrigt, Göran.
Bra match i övrigt, Göran. Och Liverpool lägger då en nionde ligacup-titel till sitt namn. Och med det så befäster man då sin ledning i den maratontabellen. Man har alltså vunnit ligacupen flest gånger. Och har man uppe på nio.
Jag måste också bara lyfta en, så här, det var ju lite smågrinigt ibland, vilket det ska vara i en sån här final. Men en situation jag tyckte var ganska rolig var ju ändå när liksom Trent Alexander-Arnold och Kai Havertz rök ihop med varandra.
Och så springer Rydiger över hela planen och kastar sig in i situationen.
Men det roligaste här är att då kommer ju Harvey Elliott in också och ska börja veva. Och då är det liksom ungtupparna först. Ja. Och sen är det då James Milner som kommer in och drar bort de här ungtupparna. Och slutar med James Milner är i bråk med Rydiger istället. Men de äldre tar
över. Jo, men det var, han gav ju sig in. Han blandade sig i för att Rydiger kom. För Rydiger, han gick ju upp mot Elliott, var det inte så? Och det såg ju lite löjligt ut, för Rydiger är ju så mycket längre och ståtligare på något sätt. Och det var väl där Milner kände att nu måste jag också blanda mig i.
Ja, nej, men Milner gick ju dit och tog tag i Harvey Elliott, bara bort därifrån. Precis, nu för helvete, sluta. Men då tog Rydiger tag i Milner. Och då rann det över för Milner. Och då...
alltså, han vill bara ha bråk, alltså Rydiger är helt
otroligt. Rydiger är en riktigt bråkig jävel. Men där såg man ju också hur det brann till i Milners ögon. Där fick de ju...
det var många ingredienser i hela det där. Liksom gruppet var lite vackra och så, tyckte jag.
Så Milner kan ju hålla huvudet kallt liksom i de flesta lägen, men jag tror att när det brinner till där, då
då brann det till.
Då tror jag det brinner till ordentligt, för det är,
man behöver lite så länge de inte behöver slåss, såklart, så behöver matcher lite såna känslor.
Ja, det är inte en herregud, han har gjort 800 matcher i A-lagsspel, James Milner, över 20 säsonger. Han är skolad i ett Leeds som var fullt av den typen av skallar. Det är inte en kille som kommer vika ner sig i första taget i den typen av situation.
Frågan är, blev han arg på spanska?
Nej, det var väldigt engelska ord som kom ur munnen på honom just där. Det var tydligt, det var inget hålla för munnen läge på James Milner. Ja, men det uppskattas. Vi måste prata Premier League också. Vi är ändå en Premier League-podd och det har spelats Premier League-fotboll i veckan. Everton tog emot Manchester City. Everton som är i riktigt skrynkligt läge i tabellen ju. Frank Lampard har kommit in och fått en rejäl uppförsbacke att manövrera. Och det höll ju på att bli en sensationell poäng för Everton. Och det kanske borde ha blivit det. Först då det här turliga målet som Manchester City får i 86 minuten, Phil Foden gör 1-0, men framför allt då den här hans-situationen som jag kan inte riktigt begripa varför det inte är hans.
Nej, jag tror inte det är jättemånga som förstår det.
Alltså, visst att, alltså så här, att hans-regeln är konstig, men här är det ju ingen snack.
Ja, det enda jag kan tänka mig är väl att, för visst var det Kavanaugh som satt i varummet. Det enda jag kan tänka mig att han har tittat på, eller att han inte är riktigt säker på om den tar alltså högre upp på armen eller längre ner. För att om du tittar på situationen ur lite olika vinklar så kan man ju få lite olika perspektiv på var bollen egentligen träffar. Men alltså, jag håller med, jag var fullständigt övertygad om att han skulle be Tenny gå och titta på monitorn. Mm. Men det gjorde han ju inte. Så att, ja, där hade ju City onekligen otrolig tur. Och det är nästan som att det känns som att det har satt sig lite i Citys huvud det här efter förlusten mot Tottenham. För att helt plötsligt har de ju inte sett så övertygade ut. Och ja, det dröjde ju som sagt ganska länge innan de fick in det här målet. Och dessutom då fick de ju god hjälp av först Holgate och sen Keane också, som jag vet inte vad han sysslar med riktigt.
Nej.
Men det blev ju bra till slut, men här hade de ju verkligen, verkligen, verkligen enorm tur.
Ja, det känns som att Manchester City är lite pressade.
Men faktiskt, de får ju med sig topplagsmarginalerna. Alltså ja, det är ju det att de löser det här på något vänster ändå. Everton å andra sidan kan vi nu klassificera som ett bottenlag med tanke på de uppenbarliga bottenlagsmarginalerna som de har emot sig på samma gång.
Ja, det är nu, jo, fast, ja.
Det är en samtidigt poäng ner nu till Burnley på 18:e plats, och det går ju definitivt att argumentera för att Burnley har momentum jämfört med Everton. Å andra sidan så vi kommer in på Leeds här alldeles strax.
Ja, nej, men jag vill bara säga det att jag tycker ändå att signalerna som Everton skickade i den här matchen, jag tycker inte att det luktar som ett nedflyttningslag. Tycker ärligt talat att de gör en jättebra match. Alltså Alain kliver upp högt på De Bruyne och stör honom, och Ducouré fördelade bollen väldigt bra. Van de Beek, tycker att han också är framförallt väldigt nyttig när det kommer till hemjobbet. Alltså han tar hela hemjobbet varenda gång, så att jag tycker ändå det finns tecken på att det här är ett lag som kommer att klara sig. Och jag tyckte väl att Lampard också var inne på det i sin intervju, även om han såklart var väldigt besviken över beslutet eller domslutet som de inte fick med sig. Men som sagt, tyckte ändå att detta var ett steg i rätt riktning för Evertons del jämfört med förra veckan, definitivt.
Det jag åsyftar är ju då liksom mer ändå att de gör en sån insats men får ändå en nolla. De får ingenting med sig från det.
Jo, men det är ju mest City också.
Jo, jag vet, såklart det är City. Men då på något sätt att det är Everton vi har sett, det har inte varit en jämn affär direkt. Att de har haft vissa liksom positiva tendenser och sen så klappar man ihop i andra matcher. Det gäller ju att få med sig poängen från de matcher som du gör positiva tendenser i. Sen absolut, du kan inte kräva att de ska ta poäng av Manchester City. Men samtidigt, nej, jag tycker fortfarande att det är oroväckande i sig, och det är ju mycket baserat då på tabelläget. Sen håller jag med om att spelmässigt så gör de ju alltså inga fel i den här matchen.
Måste bara nämna då den situationen när Sinchenko och
Mykolenko.
Träffas på planen är ju väldigt, väldigt stark.
Ja.
Och en sån där bild som vi kommer ta med oss från den här säsongen, tror jag. Väldigt betydelsefull också, den bilden på de två. Det var fint. Leeds nämnde vi. Bielsa har lämnat.
Ja.
Ja.
Och det blev helt enkelt inte hållbart. Han har varit inne på det själv i flera veckor att det här ser inte bra ut. Det funkar inte just nu. Jag får inte till det, och de spelarna ja, vi är inte där. Och nu frågan är om han fick sparken eller om han valde att lämna själv. De var väl överens.
Det var överens.
Och det är klart efter 10-0 då på de senaste två matcherna, först 6-0 mot Liverpool och sen nu då 4-0 mot Tottenham här i helgen, så funkar det inte längre, och vi har ju sett det på Leeds, det hänger inte ihop längre.
Fast jag måste ändå säga att i det här läget, det är såklart, titta på statistiken, titta på hur de har fallit upp, det är ett jättelogiskt beslut ur de perspektiven. Men jag tror ju på ett sätt känslan här och nu, så att det enda som jag såg skulle vara Leeds räddningsplanka är att det är Elok och Bielsa som sitter där. Att en tränare som ändå sett i åren han har varit här, som sjukt nog faktiskt, han har aldrig varit så länge i en klubb som han har varit i Leeds.
Nej.
Det trodde man aldrig när han tog över en gång i tiden i Championship.
I Europa i alla fall. I Argentina har han ju.
Där ligger det något i Europa i alla fall. Ja. I alla fall i A-lagssammanhang. Men att han har ju fått ut det maximala av det här materialet han har haft under väldigt många år. I år har det bara varit skador på skador på skador. Du har inte fått spelet att fungera. Det är liksom, allting har gått emot dem. Försvaret har läckt som ett såll. Men det enda som känns som en sorts räddningsplanka, förutom att Rafinha är fruktansvärt bra, och att om de får tillbaka Calvin Phillips och så vidare och får igång honom igen, det är ju att de har Bielsa där och att han är en galning. Att det är liksom att han kan, vi vet att han kan hitta det där. Nu verkar det bli Jesse Marsh som ska ta över. Känslan är att de precis förseglade sitt championship-öde med det här avskedet. Att jag tror inte att de kommer rädda upp det. Materialet i den status där just nu är inte bra nog. Jag tror inte att den här, det är såklart, vem vet, ny tränare kanske ger den här boosten de över, men just nu är känslan att de hade större chans att hålla sig kvar med Bielsa där. Men det är min känsla i alla fall.
Ja, sen tror jag väl att hade inte de varit säkra på det här beslutet så hade de inte fattat det. De sa ju själv, eller om det var Åta eller Radia Sani som sa att det var det tuffaste beslutet de har fattat under sin verksamma tid i Leeds. Så att det råder ingen tvekan om att de hade oerhört mycket respekt för Bielsa. Så jag kan ändå förstå beslutet, för jag tror inte heller att Bielsa hade blivit kvar efter sommaren. Någonting säger mig att han också hade gått vidare oavsett om de hade lyckats hänga kvar eller inte. Men det är ju intressant i alla fall att man väljer Jesse Marsh baserat på att han är det närmaste Bielsa man kan komma, sett till hans filosofi och hur han vill spela. Det är också intressant att man ändå vill fortsätta på samma väg, men att man känner då att en ny tränare kanske kan få lite liv i det här laget. Jag tycker ju fortfarande att deras största bekymmer är ju att de saknar sin stumme då med Cooper, Phillips, Bamford. Det är ju det som har blivit för svårt för dem på något sätt. De har inte tillräckligt bra material för att orka då match efter match. Och dessutom nu när självförtroendet har varit i botten på dem så länge. Jag menar det här läget som Dallas får när Juris bjuder på bollen. Där lyser ju liksom, ja, men den obefintliga självkänslan igenom, att det han väljer att göra där, att han bara schablar bort det och sen så får Lucas Ben Davis få undan bollen. Det visar ju att Leeds är ju inte på en bra plats just nu, och inklusive spelarna då.
Nej, det är de verkligen inte. Och känslan var ju alltid att, det visste vi ju, alltså Marcelo Bielsa får ihop de här delarna till att bli större än summan av dem, så att säga. Och när han inte lyckas med det längre, eller när det inte går, när liksom självförtroendet inte finns där, då räcker inte materialet till. Och jag är inte heller övertygad om Jesse Marsh som tränar, hans insats i Leipzig. Det är klart, han alltså i Salzburg, jättefina siffror, alltså 68% i win rate. En målskillnad på 177 plus då på de två säsongerna som han...
Är man inte lite avvaktande inför alla som kommer från Red Bull-koncernen? Alltså inklusive Ralf Rangnick. Att man vet inte riktigt vad de kommer att föra med sig.
Nej, men man ska komma ihåg då att det är ett Salzburg som är totalt dominant i österrikiska ligan. som är bästa laget där. Alltså nu kommer han in till Leeds och ska liksom rädda en säsong liksom, med spelarmaterial som inte riktigt räcker. Det är liksom någonting helt annat. Det är en uppgift han aldrig... Alltså, vi kan ju skoja hur mycket vi vill om Sam Allardyce och så vidare.
Men faktiskt,
men det han kan. Han vet, han har liksom en actionplan exakt för vad han ska göra i exakt det här läget. Mm. För han har varit där. Han vet precis, det här måste vi göra. Om vi ska ha en chans så måste de här sakerna sitta. Jag vet inte om Jesse March har en sån.
Jo, men ska du verkligen få ett gäng som har blivit drillade under Bielsa under så pass många år? Ska du få dem att spela Sam Allardyce-fotboll? Jag tror inte heller att det är speciellt lätt.
Nej, det tror inte jag heller. Det är en svår ekvation och det är såklart en enorm utmaning att spela den typen av fotboll i Premier League utan att ha riktigt materialet för det.
Och det är väl lite därför jag hamnar i att det är ett lockobeslut. Att alltså, nu såklart om Bielsa själv säger också att han vill lämna det ömsesidigt, där finns en annan aspekt i det, men jag tycker ändå att alltså deras bästa chanser låg i att ha kvar honom och bara hoppas på ett mirakel lite, för just nu är ett sånt läge. Newcastle kommer vi in på sen, men de har ju verkligen kommit igång. Burnley har positiva tendenser. Jag tycker man kan se positiva tendenser även i Watford, som ju dock är ganska långt bakom ändå, men likväl det är ett väldigt, väldigt, väldigt prekärt läge som Leeds sitter i. Och ja,
det enda jag känner är att jag förlitar inte riktigt på amerikaner.
Nej, så är det ju. Kontentan av det hela.
Ja, men det var ett tag sedan nu jag såg någon amerikan att imponeras över. Så att, men vi får se.
Just Ted Lasso.
Kanske ändrar mig. Ja, men exakt, det är ju det man sitter med. Det är det man sitter... sitter och tänker. Men, ja, vi får väl se.
Men Jesse March som tränare började liksom Montreal Impact i MLS, New York Red Bulls såklart, och klev in i Red Bulls koncernen och därifrån då har liksom 3 år där, vidare till Salzburg. Väldigt framgångsrik i Salzburg. Han gjorde det väldigt, väldigt bra. Tog dem ut i Europa och hade fina siffror. Utvecklade ju, alltså det är den här laget som Erling Braut Haaland slog igenom i. Vi hade
Hwang Hee-chan, Minamino.
Exakt. Och
Mané en gång i tiden väl.
Ja, det var ju före Jesse March.
Jo, det var ju före Jesse March, men likväl Salzburg.
Men det var det laget i alla fall som han var väldigt framgångsrik med då. Men under helt andra förutsättningar. Skulle ta klivet upp till Leipzig, till Bundesliga, liksom nästa steg. Och det blev liksom pannkaka. Fick lämna efter, jag vet inte hur...
Ja, det var ju i vintras nu när Tedesco kom in istället... Det gick ju inte, det var ju för dåligt helt enkelt. De fick för dåliga resultat och fanns ju inte en möjlighet att fortsätta där.
Nej.
Vi får inte lämna den här matchen ändå.
Nej, det får vi absolut inte.
Nej, verkligen
inte. Vi måste prata om Tottenham också, som blandar och ger.
Blandar, ja, men de ger det väl, alltså, eller ja, de gör det väl väldigt bra, framförallt Dejan Kulusevski.
Jo, men jag tror att psykanser tänker väl på
matchen
alltså
i veckan.
Att Conte höll på att avgå för...
Ja, just det. Den lilla detaljen. Ja. Den lilla detaljen.
Ja. Jag vet inte vad man ska säga om Antonio Conte. På ett sätt så förstår jag ju att det här är hans stil. Jag förstår att han är en jättestor fotbollstränare. Men jag börjar tröttna lite grann ändå på hans gnäll nu. Det börjar bli lite för mycket det här med att kasta spelarna under bussen efter varenda match. Jag tänker att alltså det han har att säga, kan man inte rikta det mot dem istället? Men det kanske är för att få igång dem, jag vet inte. Och här så är de ju totalt överlägsna mot Leeds, även om Leeds hade ju en del möjligheter de också. Men ja, alltså 3-0 efter knappa halvtimmen, då förlorar man ju knappast en match. Efter det ju. Och kul att Kulusevski får göra mål igen. Och vilket mål.
Ja,
vilket mål. Alltså, fantastiskt.
Han verkar verkligen kommit in i det här laget på ett liksom perfekt sätt nu också. Fått den här starten han behöver. Och...
Ja, och han har ju lite intressant nog så har han en lite liknande roll som han hade när han spelade i Parma. Mm. Vet inte om Conte kanske har studerat det eller att han mindes. Ja, alltså att han har försökt anpassa honom efter det, men någonting gör han ju rätt, för Kulusevski har ju gjort 2 mål nu på 5 matcher. Det är ju fler än vad han gjorde på sina sista 44 matcher i Serie A. Så att, ja, någonting stämmer ju, och tycker att den frontlinjen där med honom och Son och Kane, ja, den är inte dålig, så att inte när Harry Kane är på det här humöret, är återigen bäst på plan i sättet han liksom länkar upp på. Kulusevski är en ganska tacksam spelare också, just om man har en striker som gärna vill falla lite djupare och länka upp anfallen. Då är det ju tacksamt att ha både Son och Kulusevski som kan löpa på bollarna. Så att, nej, och sen så Doherty reagerar man ju lite på också. För
det är ju fick han luft ifrån?
Ja, otroligt. Han hade ju kunnat göra ett till mål dessutom. Nej, men otroligt. Är ju en sån där kille som man har tyckt väldigt synd om också. För att när han gick från Wolves till Tottenham så tänkte man att, ja, men det här är ju en bra värvning, för han har ju varit jättefin i Wolves, särskilt på wingbacken. Och sen vet jag inte om det var Mourinho som fullkomligt krossade hans självförtroende, men nu börjar han kanske sakteligen att bygga på det igen, för att Emerson Royale är så hopplös att jag förstår varför man inte vill spela honom.
Så ja, man är så trött på Emerson Royale alltså.
Ja,
jag är fortfarande Emerson Royale-båten. Men, det...
ja, men hur kan det vara det? Han kan inte försvara. Man kan inte ha en spelare som wingback eller ytterback eller vad han än spelar som inte kan försvara. Det går ju. Man måste ändå kunna försvara till viss del. Sen är han ju inte tillräckligt bra offensivt för att det ska vara värt att ha honom på planen heller. Så att,
ja, men alltså jag är skadad av att ha sett honom kunna försvara och kunna göra saker i spansk fotboll i Betis.
Tydligen hade ju Conte sågat den värvningen totalt och sagt att ledningen var fullständiga dårar som plockade in honom. Så vet jag inte om det är helt sant, men ja, ryktet säger i alla fall att den inte imponerar.
Sen får man ju för sig lite känslan av att göra det bra som offensiv wingback i Betis är inte ett kvalitetskrav, med tanke på att Junior Firpo gjorde det en gång i tiden. Och hamnade
ja, det är där har vi, honom heller.
Ja, där har vi en spelare som man kan säga mycket om. Men nej, alltså totalt sett bara det där Tottenham gör och stöt tillbaka. Angående Conte där, tror jag snarare en gnäll, så att han, det finns ingen tränare som blir så genuint ledsen när han förlorar som honom. Han är ju liksom ledsen.
Ja.
Han blir ledsen. Alltså det är inte arg eller besviken, han är bara ledsen.
Ja, han blir rätt arg också.
Ja, men alltså, framförallt liksom ledsamhet, att han tycker verkligen inte om att förlora. Han börjar nästan gråta.
Men det finns ju något som är lite oskönt med Antonio Conte. Det är ju så faktiskt.
Men det behövs finnas något sånt i en sån vinnarskalle på något sätt, tycker jag.
Ja, och det är ju kul med lite drama också. Ja. Men jag kan ju tänka mig att om man håller på Tottenham så kanske man blir lite trött på den då till slut. Alltså nu är det lite så att, ja, men Conte, vi vet om att du tycker att spelarmaterialet inte håller, men vad ska vi göra nu när transferfönstret är stängt? Jo, han gör väl det också för att sätta press på Livi och sådär, och det kan man ju förstå, men nej, jag vet inte, ibland kan jag känna att det går lite för långt.
Det är lite för långt att vilja avgå kanske mitt i veckan, bara för att känna att nej, jag bara förlorar, det är inte jag van vid.
Ska jag bara säga, jag fick Kulusevskis statistik från den här matchen. Som vi nämnde, den är ganska häpnadsväckande faktiskt, utifrån den positionen han startar på. Han har alltså 100% shot accuracy, men han har två skott och båda går på mål.
Det var det bra det andra också,
alltså 91 i pass accuracy, väldigt väldigt bra, framförallt alltså, spelar man så högt över banan så spelar man ju med hög svårighetsgrad. Det är inte som en mittback som rullar liksom till kollegan bara. 4 av 5 dribbles completed är en enormt hög siffra. Det är riktigt riktigt bra, och 9 dueller vunna i den här matchen. Dessutom då skapa en målchans och göra ett mål. Det är så
tacksamt också. Det var ju så ofta Tottenham hamnade i numerärt överläge bara genom någon enstaka pass. Alltså det är tacksamt att spela mot Leeds, särskilt ett Leeds i det här skicket också. Jätteviktig trea för dem, och just det här att studsa tillbaka direkt efter haveriet där mot Burnley. Och men kul för svenska landslaget också att Kulusevski levererar och Elanga får starta och sådär, nu när Isak han gjorde väl någon poäng här i helgen.
Han fick en assist, men det har sett jättebra ut sista tiden.
Precis. Så vi kan behöva någon spelare som är formstarka, sen vet vi väl inte. Nu kanske det inte blir någon landslagsfotboll.
Jag tänkte om det nu blir någon VM-playoff.
Vi får se.
Manchester United Watford 0-0.
Ja.
Det var ju en missräkning från Manchester United. Det här är ju en match de ska vinna.
Ja, det
känns verkligen som bara så här one of those. de fick inte in bollen i den här matchen. Det studsade inte deras väg. Elanga borde gjort ett till exempel. Får ju ett jättefint läge där han bara liksom skickar den utanför stolpen. Men också fler. Alltså det Ronaldo borde gjort ett mål. Och, ja.
Bruno Fernandes hade väl något liksom också. Det...
Ja. De hade inte jättemånga skott på mål United. Det var väl bara 3, men de hade ju 22 mål fram. Så att, ja, på en bättre dag så går ju bollen in i alla fall en gång. Ja. Av de där 22. Jag tyckte ändå var kul att säga att Elanga, alltså han har ju sin intressant rörelsemönster på planen. Mm. Nu spelade han ju dessutom till höger ju. Och det är många gånger det här att han är väldigt mogen i sitt beslutsfattande, att ibland så är han väldigt duktig på att byta kant och duktig på att komma i rätt löpningar där när Pogba är det väl som flickar fram bollen till honom då när han får sitt läge. Ja, men det är ändå kul att se att han tar för sig och att han, nu blev det inget mål här, men att han ändå rättfärdigar sin startplats. Det är verkligen roligt att se med tanke på hans unga ålder.
Vi har ju varit inne på det förut med Watford också, där, att det är tydligt att Roy Hodgson byggt bakifrån.
Någon som vet hur man...
Jo. Men alltså deras kontringsförsök i den här matchen. Alltså vissa av dem, jag fick ju panik. Alltså det var någon situation när Juraj Kutska var väl som kom där med superläge, massa spelare med sig, och jag vet inte vad det är för beslut han tar, men det var så mycket underliga saker som skedde offensivt så fort Watford skulle försöka anfalla, att det kändes som att de är helt ofarliga.
Ja, men de skrapade ändå ihop.
Ja, de skrapade ihop några lägen.
Ett par målchanser.
Men det var ju för att United liksom tappade bollen i farliga lägen och sen körde Watford liksom, men sen var det ju liksom, kvaliteten var ju för dålig för att kunna göra mål.
Ja, det blev ju lite där när United plockade ut, vem var det de tog på mittfältet? Matic, och stoppade in Rashford eller hur det nu var. Alltså de spelade med alla anfallare tillgängliga under en period på slutet, och varit lite öppningar bakom med Watford. Jag vet inte, det finns ju offensiv kvalitet i det där laget, men...
Ja, precis, offensiv kvalitet, för jag tycker ju det är ju inte riktigt deras försvar som gör att de håller nollan i den här matchen.
Nej, det är ju Manchester United som missar mål.
Ja, lite så. Så att jag är ju fortfarande väldigt osäker på att de klarar sig kvar, även om alltså, just Sarr är tillbaka. Han gör ju att samarbetet där, men framförallt med Denise, blir ju mycket bättre, eller man får ut mycket mer av Denise när Sarr spelar. Men nej, jag tror att de får det tufft ändå. De har ändå spelat 26 matcher nu också ju, och både Burnley och Everton har ju 2 matcher i hand fortfarande. Så att,
man ser dem inte riktigt göra en sån great escape och ta sig ur det här i det här läget de är. Sen så här, alltså jag tycker... En spelare som jag tycker har stuckit ut hos dem är ju, vet du, Hassan Kamara, alltså vänsterbacken har varit in, tycker det känns som en klockren värvning, men känns inte som det räcker med att ha prickat rätt på en vänsterback i januarifönstret.
Vad hade de innan? Danny Rose var ju inte riktigt, han levererade ju inte riktigt. Det är inte svårt att vara ett steg upp.
Nej, så är det, men det sagt så har Kamara faktiskt gjort det riktigt bra också, jag har inte sett honom göra en dålig match än.
Ändå säga att han... mittbacken där, vad heter han? Samir
också.
Watford var bra i den här matchen. De hade ju otroligt mycket boll, Manchester United, de pepprade det där, men han stod rätt och han gjorde det han skulle och vann sina dueller och så vidare.
Fint flyttad från Udinese av Pozzo-familjen här under januarifönstret, Samir. Han har också gjort det jättebra. Ja.
Får man säga. Brentford Newcastle 0-2. Betydelsefullt för den där nedflyttningsstriden vi har pratat om. Brentford på väg neråt i tabellen. Newcastle på väg åt andra hållet. Det är verkligen känslan.
Näst starkaste ögonblicket från helgen. Matcher kanske när Christian Eriksen.
Precis.
Gör comeback.
Christian Eriksen gör comeback i en match som Newcastle vinner helt rättvist ändå. Nu blir ju väldigt påverkad av det röda kortet tidigt i matchen. Och så det är inte så mycket att snacka om. Joel Linton i målprotokollet och Willock i målprotokollet igen.
Ja,
du man spelade det man hade räknat ut.
Ja, kanske det. Känner lite med Bruno Guimarães ändå, för att han har ju lite svårt att ta sig in på det här mittfältet. Det är inte som att man petar ju inte Joel Linton nu, eller Willock heller. Och sen så Kjellvi är ju, man kan ändå förstå att Eddie Howe vill ha en sån spelare som Kjellvi på planen. Så att,
klart man vill ha en Kjellvi på planen.
Ja, nu kom han ju in i 64 minuten tror jag. Tror de plockade av Jacob Murphy.
Mm.
Men Newcastle har ju verkligen börjat se, alltså trots då att Trippier är skadad och att Kraft får spela istället, så tycker jag ju ändå att de ser ganska stabila ut, eller de kanske har byggt på sitt självförtroende lite också i det här att de har börjat få med sig lite poäng och sådär.
Mm.
Och ibland så räcker ju det faktiskt. Lite häftigt också på Willocks mål var det väl att det är Kjær som hänger med upp och spelar fram bollen. Det är inte helt vanligt.
Vi har snackat om det med mittbackar som tar ansvar offensivt och hittar fickor.
Det var kanske inte Fabian Kjær vi syftade på när vi pratade om det. Men det
inte i första hand.
Men härligt ändå. Så vi såg ju Joel Matip också. Han gav sig iväg på en...
Man blir ju glad.
Ja, precis.
Hans mål i veckan mot Leeds. Det är ju ett klassmål. Väggspelet med Salah och chipper över målvakten. Alltså det finns få spelare. Han är så lustig figur med Matip också. Han är liksom han älgar runt och sen så en lite så här, hans personlighet är också lite, jag vet inte. Det är något, han är lite lustig hela han, och Van Dijk älskar att retas med Matip. Alla såna här videos så är det Joel. De har en speciell relation de där två. Och det var lite synd, för det var ett av målen som dömdes bort i matchen mot Chelsea. Där var ju faktiskt det första där Matip nickade in den.
På grund av Van Dijk.
På grund av Van Dijk stå offside. Det hade varit helt häpnadsväckande om han har gjort mål två matcher i rad.
Sen i Brentfords fall, alltså de börjar jag känna mig lite orolig för. Nu var det ju positivt för dem att Eriksen kom på här, för att han var inte jättebra ska jag säga, så han slog ju ett par bollar där man verkligen kunde se den gamla Christian. Men han har ju fortfarande en bit kvar, märker man, till den där formen som vi har vant oss vid att se honom i. Men de behöver ju kreativitet på mittfältet. De har kört fast lite. Dels är det här att anfallet ju inte har levererat som de hade hoppats på. Nu kommer Tony in i den här matchen också från sin skada. Men han har ju inte heller levererat på den nivån som han gjorde i Championship. Och det blir lite för låst. De försöker hitta fram med bollar från backlinjen upp till anfallet. Men som sagt, de hade behövt någonting mer där på mittfältet. Så då är ju Christian Eriksen förhoppningsvis för deras del svaret.
Trenden är ju extremt oroväckande. Det var vi ju inne på senast också här, med när vi pratade om att det är ändå crunch-matcher de kommer nu. De torskat den första. Men sen är det ju Norwich borta, Burnley hemma som väntar nu också. Så att de måste ju ta minst en trea här. Annars så är de ju i allra, allra högsta grad inblandade om att faktiskt åka ur efter den här väldigt svaga vintern de har haft. De har inte vunnit sen, vad är det, 2 januari tror jag. Eller något sånt.
Och det är klart att en sån här viktig sexpoängsmatch, så kan man inte göra som George da Silva gör, kliva in med dobbarna.
Nej.
På det sättet. Det är en riktig jävla benbrytartackling det där alltså.
Böter till lagkassan och ursäkt, det är det man får.
Ja, alltså det,
nej, det är inte okej.
Okay. Det såg faktiskt inte, det var lite, man såg inte riktigt i realtid liksom stämplingen. Man förstår att domaren missade den, men det var ju korrekt av VAR att plocka upp den, och det röda kortet var inte mycket att snacka.
På tal om bottenlagstendenser att dra på sig sådana röda kort i sådana lägen, det är väldigt bottenlagskompatibelt, och ja, Brentford får anses vara ett just nu också.
Southampton Burnley som ser bättre ut än vad de gjort på flera år skulle jag vilja påstå. Norwich å andra sidan, de kommer ryka.
Ja, Norwich kan vi nog skriva av.
Ja, där sticker du nog inte ut hakan.
Inte direkt. Nej, alltså de har 26 spelade matcher, 17 poäng, sista tabellen. Och det finns liksom inte så mycket som talar för att de kommer ta sådär asmånga poäng till.
Det är väl någon slår Brentford då, nästa omgång.
Ja, här är de ju... Här är de ju inte riktigt... Ja, med i matcherna, så det märktes ju att de... inte att de var det sämre laget. Det var ju flera spelare som inte riktigt kom upp i nivå. Alltså Brandon Williams tyckte inte att Billy Gilmore var speciellt bra heller. Pukki hittade inte rätt han heller. Och då blir det svårt att vinna fotbollsmatcher. Även mot Southampton då. som ju är inne i ett, ja, men in fin period nu. Mm. Southampton, jag tycker ändå att de har ju ändå haft perioder de senaste säsongerna som har varit väldigt bra, och det är väl lite som är lite det som är signifikativt med just Southampton, att eller just Southampton under Hasenhüttl, att de kommer in i såna där stim när de bara vinner och vinner och vinner, och så helt plötsligt åker de på en sån där 0-6 förlust. Jag känner inte riktigt att man vet aldrig riktigt vad man har hos Southampton, men just nu fungerar det ju alldeles ypperligt. Och jag tycker att en spelare som man faktiskt kan lyfta fram, det är Elly Yunusi, som jag tycker har verkligen har hittat rätt den senaste månaden. Och just den här rollen som han har, att han liksom ska utnyttja luckorna emellan och löpa in i kanalerna. Jag tycker att det fungerar väldigt bra. Så att ja, just nu så leker ju livet för Hasenhüttl. Han är ju också lite rolig. Han ser ut som att han har vunnit en titel efter varje match. Alltså, oavsett om det är liksom 2-0 mot Norwich eller vad det nu än är. Ja. Han lever onekligen med i matcherna.
Noterade också med förtjusning ditt brittiska uttal på Teemu Pukki, Frida. Pukki.
Sa jag det?
Ja.
Men, har ni märkt en annan sak? Att jag vet inte varför det här är, men varför säger jag fortfarande Christian Pulisic? Alltså det säger jag ju utan någon som helst amerikansk eller engelsk. Jag vet inte om det kommer sig av att, men du vet när Christian Eriksen var, när Christian Pulisic var i Bundesliga, att man, då slog man till med lite så här tyskt uttal, att det blev så Christian Pulisic. Och nu kan jag inte komma ifrån det, så nu fortsätter jag säga Christian Pulisic. Medan alla andra namn så ja, svängelskar jag till det lite.
För brittiskar du dem liksom?
Ja. Ja, men vissa som man bara har hört britter säga, då blir det ju lätt på att bara säger det på brittiska,
ja,
eller engelska. För jag, det är så det är. Jag gör det inte för jävla så.
Nej.
Alltså. Men förtjusningen i noteringen. Nej,
en sak som slår mig ofta är att ofta många namn har man bara läst, men inte så här uttalat så många gånger. Så man precis snubblar på det. Vad är det där för namn egentligen?
Det är så när man kommenterar och inser att man har kanske varit för dålig i research och ser ett sånt namn, då blir det jobbigt. Vänta lite nu.
Jag har faktiskt en fantastisk stats också som jag gärna vill dra från det här Southampton-Norwich-mötet. Och det är att förra gången, nu stod ju Angus Gunn stod ju i mål för Norwich. Och förra gången Norwich slog Southampton på bortaplan i Premier League, då var det faktiskt Angus pappa Brian som stod i mål.
Jaha. Mm.
Oj.
Och han satt ju på läktaren här också.
Coolt.
På St. Mary's. Lite häftig.
Ja, det är fint.
Angus,
men gick inte vägen för Angus den här gången.
När jag ser Angus Gunn och ser hans namn, tänker jag bara på den där bedrövliga Rocky 5 och Tommy Gunn, som han heter, den där. Jag vet inte om ni har sett den.
Den har jag inte sett.
Nej, gör det inte. Den är fruktansvärd.
Jag tänker bara på Tim Gunn. Men ja, det är de som har kollat på Project Runway vet vad jag pratar om.
Vi har olika referensramar här. Låter det så.
Brighton Aston Villa. Klassiskt mittenmöte mellan två lag med ambitioner men kanske inte full funktionalitet hela vägen. Matty Cash med
Matteus Cash, som han numer borde kallas med tanke på sitt polska medborgarskap.
Ja, precis, med som all in Polen nu. Han hade ju också meddelande till sin polska lagkamrat att dela med sig av efter.
Hette han Thomas Ketcher?
Ketfiora, va?
Mm. Dynamo Kiev.
Mm. Precis. Så det var fint. Och Oli Watkins i målprotokollet igen efter många matcher. En lång måltorka på honom som är över. Och det var väl precis det här beskedet som Steven Gerrard behövde. För det har ju liksom gått lite grus i maskineriet senaste tiden efter den här fina starten de fick då sen han kom in. Och Brighton på bortaplan är ju ett bra besked.
Ja, han spelade, eller Gerrard bestämde sig för att spela både Ings och Watkins, vilket var lite överraskande. Så han hade båda de här som liksom attackerade på, vad man ska säga, utsidan av Brightons yttre mittbackar. Och det bar ju frukt då, får man säga. Sen hjälper ju till ganska rejält på Watkins mål där, när han helt missbedömer bollen. Och det var lite det där också, att Brighton har ju en del skadebortfall och har ju kämpat lite där i försvaret med att få till det. Så att ja, det målet får väl han ta på sig. Men det är en väldigt viktig trea för Villa, som ju faktiskt hade börjat skaka lite grann. Så att det var, det var väldigt tungt för dem att, eller tungt, det var bra för dem, men alltså tungt som i en positiv bemärkelse för dem att få med sig den här segern. Ska väl sägas också att Lallana saknade, så att Brighton kom inte riktigt upp i nivå. Men stark 3 poängare för Villa.
Mm. Riktigt 6-poängsmatch också i kampen om 7:e platsen för West Ham mot Wolverhampton. Jag vet inte, jag bara känslan av att det är...
Du tror inte West Ham...
Jag vet inte, jag tycker inte att... det ser tillräckligt bra ut för att de ska kunna...
Ser lite trött ut lite för ofta.
Ja, precis. Ja, men det känns också som att de har haft en lång säsong med liksom Europaspel och så vidare. Det är...
Otroligt kul lottning. Sevilla West Ham. Det är ett möte man verkligen ser fram emot och ser vad som ska hända. Det är så här, man kan inte riktigt förvänta... Man vet inte vad man ska förvänta sig av det.
Nej, man har ingen aning. Det kommer också resa ner rätt mycket Londonbor ner till Sevilla på den borta matchen.
Stackars spanjor.
Det kan bli ett stökigt gäng i Sevilla.
Det kan det.
Men det finns någonting i att de ser lite trötta ut, och den här matchen är ju, alltså den här segern var ju faktiskt superviktig. Wolves har ju sett väldigt bra ut senaste tiden.
Ja, men de är väl också lite trötta. Det känns som att de sprang slut på sig där mot Arsenal, när Arsenal tog den här jätteviktiga 3-poängaren. Så att man såg lite tendenser av det i den här matchen också, och jag tror att Lars var inne på det också, att de kan nog behöva vila upp sig lite nu.
Vi konstaterar också att Crystal Palace, Burnley slutar 1-1. Ny viktig poäng då för Burnley, som klättrar sig vidare upp över det där strecket.
Verkligen.
Nick Pope i mål igen, väldigt, väldigt viktig.
Kan framhäva Aaron Lennon också, som har sett fin ut den senaste tiden. Och sen Olise var nog bäst på plan totalt sett, alltså, igen.
Vilken sprattelgubba alltså.
Smart värvning det är alltså.
Det sa vi ganska tidigt också, redan när den gjordes, att det där kommer nog bli bra. Och han har ju verkligen avlastat Wilfried Zaha, och det är det som är skillnaden mellan Crystal Palace nu och tidigare säsonger, att Zaha känns inte så ensam längre. Det finns faktiskt spelare som kan kliva fram och avlasta honom. Men sen har ju inte resultaten gått med dem helt nu på sistone, får man ju ändå konstatera.
Men det är ju en tydlig grej att det har man ju sett senaste fönstren också, att de har ju haft en mycket smartare värvningsfilosofi i allmänhet. Alltså de plockar in intressanta yngre förmågor från Championship. Vi hade ju Etze som kom in förra säsongen nu på bänken här. Man plockar in Olisén för den här säsongen. Oddson Edouard tycker jag är en sån här supervärvning också, även om inte han får någon speltid i den här matchen. De har något kul på gång tycker jag i Crystal Palace.
Ja, det är väl bara att de kryssar lite för ofta. De borde vinna fler. De måste försöka vinna fler matcher. Det är väl det enda.
Ja, verkligen. Och för Burnley så fick de då ett kryss med sig, och varje poäng är ju värd otroligt mycket i den situationen de befinner sig i just nu.
Han fick vara lite mänsklig också, Wout Weghorst. Inte bara en superman den här matchen. Anonym.
Ganska anonym. Annars är också det en fin värvning. Hörrni, vi har fått en massa frågor. Vi ska försöka svara på i alla fall någon av dem. Klockan har sprungit iväg. Vi är redan uppe i, tror kanske rekordlängd för säsongen. Men så kan det vara en sån här dag. Men vi kan väl börja. Här har vi fått så många gånger nu. Marre Svan skriver: era top 4 predictions och varför? Ja, men top 3 kan vi väl vara rätt överens om. Jag tror inte att någon annan kommer ha något annat än antingen City, Liverpool i topp. Det är ett race där. Chelsea 3, och sen är ju frågan då, vem tar den där 4:e platsen? Jag tror att det blir Arsenal. Jag har ändrat mig. Jag trodde länge på Manchester United, men jag tycker Arsenal ser, dels att de har matcher i till godo, och jag menar, vinner de dem så har de ett poäng med sitt försprång. Men jag tycker alltså, de har någonting. De verkar må ganska bra i Arsenal plötsligt, efter liksom lång tid av att må piss.
Jag hamnar nog på Arsenal också.
Alltså jag är också inne på Arsenal. Det enda som jag känner där Man United är ett större hot än vad Arsenal är, det är ju just kring målskyttet. Men det blir också ironiskt att säga det efter en match där United inte har fått in bollen mot Watford, trots otaliga försök. Men får de bara rätt på det, Arsenal? Alltså, ja, lyckas, eller kan Smith Rowe och de här ynglingarna på Bukayo Saka, kan de kliva fram match efter match om det nu är så att Lacazette exempelvis inte får in bollen och sådär? Ja, men då tror jag också att de tar fjärdeplatsen. Men det kommer nog bli spännande i alla fall, ända fram till slutet skulle jag tro.
Jag vill inte helt cementera Chelsea på tredjeplatsen än. Men jo, de borde ju på alla sätt och vis lösa det, men vi ska inte.
Men de var ändå bra alltså mot Liverpool.
Jo, mot Liverpool absolut, absolut. Ja.
Men det, nu ser man att de börjar komma tillbaka till sitt gamla jag lite grann.
Ja, visst. Men alltså, Arsenal har en match mindre spelad och vinner de den så är de 2 poäng bakom Chelsea bara, så att helt osannolikt, men jag tycker också att Chelsea under den här säsongen har sett ganska mycket tyngre och starkare ut än vad Arsenal har generellt.
Generellt
sett. Bara titta på så här.
Alltså Chelsea truppmässigt ska ju, de ska ju vara med och slåss där uppe. De ska vara högre upp. Jag tycker att sett i vad de har för material så ska de faktiskt vara bättre än vad de ligger. Sen av dem, man bortser från City, Liverpool, Chelsea, de som har absolut mest att förlora här är United. För United skulle det ju vara fullkomlig katastrof att missa topp 4 egentligen, sett till satsningen de har gjort, sett till investeringen, sett till materialet. För Arsenal hade det ju varit en superbonus att ta topp 4. Men det är ju Arsenal som faktiskt ser bäst ut, mest harmoniskt ut. Sen tycker man inte man ska räkna bort Tottenham här heller än. Om de verkligen kommer igång på allvar.
De har ju lite poäng att ta igen då.
Sen vill man ju helst att alla lag ska komma i kapp rent matchmässigt. För det blir ju så svårt nu. Alltså för Chelsea, nu möter ju de Burnley och Newcastle härnäst. Det är Luton däremellan också. Men det är ju matcher där man tänker sig att de ska vinna. Just. Ja, men vinner de dem, ja, då står de ju helt plötsligt på 56 poäng då, och United 47 efter 27 spelade matcher. Det är ju en väldigt stor skillnad, så att, ja, det är svårt att dra några slutsatser egentligen när det är så här ojämnt.
Och det är ju inte heller förvånande om Newcastle och Burnley krigar till sig kryss i de här två matcherna.
Nej, det är ju
det som är det svåra, precis som du säger.
Det är väl därför vi älskar Premier League, inte? Ja, så att den är så oviss. Alla kan slå alla.
Ja, klassiska mantrat.
Nästan. Ingen kan slå City. Det går ju faktiskt det också.
Folk försöker, men jag får inte ens hans beslut med sig.
Nej, det är för bedrövligt. Bedrövligt, det är för bedrövligt. Vi tar en fråga från Gustav Fransson. Vad ska Tottenham göra för att bli mer jämna? Ja du, anställa en annan tränare kanske som är lite mer jämn i humöret. Jag vet inte.
Försvaret är ju nyckel också. Ja. Just att få bort de här slarviga misstagen. Stabilisera mittfältet, där har vi också haft problem, alltså på inom mittfältet, liksom hitta rätt balans där. Nu var det ju Winks och Höjbjerg som spelade. Det är ju många som har ropat efter Skip, som har haft sina skadeproblem, liksom att han ska komma tillbaka, för att de har bättre facit med honom. Anfallet sköter sig själv, uppenbarligen. Där behöver man inte oroa sig för den frontlinjen, särskilt nu när Kulusevski också har tagit sig in i laget. Men det är väl de bitarna framför allt som man måste se till att stabilisera. Och det är ju inte rätt dåligt för dem heller om nu Doherty, om han skulle börja komma igång lite mer. Det är ju viktigt också att ha spelarna på kanterna som kan bidra. Och sen har man ju Reguljon, alltså som ett alternativ på vänsterkanten. Så att det är väl där man landar.
Sander skriver: Lampards pressis efter matchen, hans uttalande är väl så pass grova att om FA inte bemöter dem riskerar de att se ut som att de duckar frågan. Han sa ju bland annat att jag har en 3-åring där hemma som kunde se att det där var han, så kallade ju domarkåren för inkompetent.
Smart 3-åring.
Men det som är så där man verkligen märker med Frank Lampard är att han är ju så himla, han är ju väldigt vältalig. Så att även om han sa allt det här, så när han säger det så säger han, han levererar ju orden på ett sätt som gör att man tycker inte att det är en så hård sågning ändå. Alltså det är ju en sågning, men att det inte blir, vad säger man, att han är inte otrevlig på något sätt när han säger det. Men
han har ju också väldigt så här, stort förtroende i fotbolls-England. Han är väldigt omtyckt och liksom allmänt ansedd vara en gentleman liksom. Och då kommer man ju undan med lite mer grejer jämfört med Mourinho när han säger saker. Där är ju liksom redan all radar uppe för att nu kommer han säga någonting och så måste det bli konsekvenser av det och så måste vi analysera det här. Det är ju lite som Roy Hodgson, han har ju också vid tillfället varit fruktansvärt hård i sin kritik efter domslut. Jag minns, det var några säsonger sedan då med Crystal Palace och de inte fick något emot sig och han bara levererade en sån svada att man undrade vem det var man satt och tittade på. Alltså, han bara, men topplocket hade liksom gått hos gamle Roy. Men han kom ju också undan med tanke på att han är den han är.
Ja, och när man har engelska som modersmål också är det mycket lättare att föra fram sin åsikt på ett lite mer subtilt sätt, om man säger så. Mm. På tal om det så kommer man ju verkligen sakna Marcelo Bielsas översättare, som han till och med vid varje. Andres Clavijo, tror jag att han heter. Han är väldigt uppskattad tydligen bland spelarna också, för att när Bielsa var på dåligt humör så sprang han alltid ut och varnade alla inför. Jag tror det var Bamford som berättade det och sa att det var väldigt bra att man kunde förbereda sig på det. Så att han kommer vi också sakna. Mm. Väldigt, väldigt duktig. Det är en konst det där att översätta så i realtiden, om man säger.
Absolut.
Det är inte det enklaste.
Nej, verkligen inte.
Thomas Nygren skriver, vilket lag gör den mest intetsägande säsongen? Alltså varken speciellt bra eller anmärkningsvärt svag. Ingen direkt utveckling och så vidare. Ja, jag måste peta in Brighton där. Jag tycker inte att Brighton gör en speciellt bra säsong utifrån sina förutsättningar och den vart de var på väg någonstans. Tycker de gör en 2+ säsong.
Ja, men de ligger på 10:e plats i Premier League med det spelarmaterialet.
Absolut, absolut. Men samtidigt, Aston Villa är en hängmatch bakom vinner och den ligger på samma poäng.
Du vet, hur mycket pengar har de spenderat?
Jo visst, men det är ändå ett lag som har bytt tränare mitt under säsongen.
Men alltså, men de har spenderat mycket mer pengar.
På förutsättningar där man liksom hamnar i en sorts intetsägande. Nu sa jag förut att jag tyckte att det var flopp av Chelsea att vara så långt bakom sådana med, även om man blir lurad av tabellen. Men det är ganska intetsägande deras tredje plats. Den City är väl i och för sig ganska intetsägande när de hänger där uppe också. Det är ungefär vad man väntar sig. Liksom. De vinner sina matcher. Kanske lite väl hipstrigt att välja serieledaren som är intetsägande laget i serien.
Men... Ja, men jag kan ändå hålla med om Chelsea för att man trodde ju att de skulle ta fler kliv än vad de har gjort den här säsongen. De har ju snarare, de gick ju bakåt där i vintern, så nu har de ju stabiliserat sig igen. Så nu är de lite grann tillbaka där de började. Så känns det ju. Sen har ju de också haft skador och sådär, givetvis. Chilwell saknas fortfarande. Nu är Reece James tillbaka, vilket ju är skönt för dem. Även om han ser lite rostig ut, man kommer komma in i det igen. Så jag lutar väl kanske lite också då åt Chelsea. Det är ingen fara på taket för dem så tillvida, men säsongen har ju inte blivit vad de hoppades på.
Nej, men för liksom, United överraskar negativt, Tottenham tycker jag överraskar negativt, West Ham överraskar positivt, Arsenal överraskar positivt, Wolves sett till ny tränare och allt överraskar positivt och så vidare. Och sen tycker jag att Villa och Leicester, de floppar ju sett i vad de gör. Newcastle, framförallt Leicester har inte alls fått att fungera den här säsongen.
Men de har också, de har knappt spelat matcher heller väl. De har väl jättemånga matcher till godo.
Ja, de har ju faktiskt, de har färre spelat än Burnley nu. Det säger väl
det
mesta.
Det är nog 4 matcher upp. Eller så.
Ja, de har 23 just nu.
Ja, så det kan ju också bli, vinner de alla de matcherna, ja men då kanske, då ser det ju inte så dåligt ut igen. Så att det är så svårt då.
Nej, fast det ser ju typ dåligt ut för att vara Leicester fortfarande, även om de skulle vinna alla de matcherna.
Ja, de har ju inte presterat. Det var ganska länge sedan nu de vann dessutom i Premier League. Så att,
jag ska bara, innan vi pratade lite grann om Roman Abramovic i början av avsnittet här, före vi stänger för idag. Det kom precis breaking news här från The Jerusalem Post.
Följer du dem på Twitter?
Jag fick det skickat till mig. skriver att Roman Abramovic alltså är involverad i den här Ryssland-Ukraina fredsförhandlingen, alltså den här de förhandlingarna som inleddes under förmiddagen här idag.
Huh. Vad betyder det då?
Ja, det vet vi inte. Det får vi se. Men han är på något sätt involverad, så han har tagit någon slags diplomatiskt ansvar här i alla fall.
Okay.
Kan vara värt, ja, men det är ju... värt att nämna när vi nu har pratat om Abramovic och så vidare.
Alltså är de smarta nu så vänder de ju ryggen mot Putin och räddar sitt eget skinn lite så. För att det, ja, följer här resten av världen.
Nej, han kommer ju inte ur det här, Putin. Det kan vi konstatera i alla fall. Det här...
Ja.
Förhoppningsvis.
Ja. Men så var det med det i alla fall. Hörrni, nu måste vi knyta ihop här, för nu kommer det
En annan podd
och ska in i den här studion om bara 5 minuter. Vi har dessutom hållit på i snart 1,5 timme, så att vi måste ge oss för idag. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Makoto och Frida för idag. Sillepodden är tillbaka i slutet på veckan igen. Det kommer säkert komma mer uppgifter om alla de svenskar i Ryssland bland annat. Vi följer utvecklingen där. Och som vanligt då så här års, mer rykten till allsvenska lag. Disco har ju järnkoll, verkligen. Men från Sportbladets Premier League-podd så säger vi på återhörande. Vi är tillbaka med vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.